Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Fader vår, barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Det här föredragets titel, Genom ödmjukhet till upphöjelse, handlar om den väg vår frälsare, Guds son Jesus Kristus, hade att gå igenom. Verserna från Filipperbrevet kapitel 2, verserna 6 till och med 11 bildar en skön hymn som handlar om Kristi återlösningsverk. Men ger man akt på textsammanhanget och läser ifrån vers 5, och den versen finns ju också med i föredragsrubriken, så ser man att den här Kristushymnen, den är inställd i ett speciellt sammanhang. Den tjänar som motivation i en etisk förmaning där Paulus uppmanar de kristna i Filippi att vara kärleksfulla, eniga, ödmjuka och sätta andra människor högre än de själva. De ska inte vara självupptagna, stolta och se till sitt eget bästa. Det här framhåller Paulus i verserna 1 till och med 4. Och så sammanfattar han den här hållningen då han i vers 5 skriver: Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Sen följer den storslagna Kristushymnen som en exemplifiering av hur filipperna ska leva. Kristi försoningsgärning blir genom detta en motivation för filipperna att själva leva heligt i självutgivande kärlek. På samma sätt gör Petrus när han förmanar sina läsare att lida uthålligt. Detta skriver han i sitt första brev, kapitel 2, 21. Har ni blivit kallade till? Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Nu läser vi de angivna verserna från Filipperbrevet 2, verserna 5 till och med 11. Var så till sinnes som Kristus Jesus var, fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Ett sånt sinnelag som Paulus här beskriver, som Kristus Jesus hade, det har inte den fallna människonaturen. Därför är segern över det egna jaget, segern över köttet, den gamla människan, den stora förutsättningen för att ett kristet liv ska kunna komma till uttryck. Alltså ett liv i andens frukter. En sån seger kan inte någon människa överhuvudtaget åstadkomma. Men Gud kan. Samme Paulus skriver i Romarbrevet vad Gud har gjort i vårt dop. I dopet dödades och begravdes den gamla människan. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden, skriver alltså Paulus i Romarbrevet 6, vers 6. Och efter att sen ha beskrivit Jesu död i de följande verserna och om hans uppståndelse, så skriver han sen i vers 11: så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Efter att ha redogjort för Jesu död och uppståndelse från de döda, tillämpar alltså Paulus detta på den kristne. Och det är noga med följdordningen. Jesus har gått före och gjort det möjligt för den kristne att leva, inte längre för synden, utan för Gud. Vi ska betrakta oss själva som döda från synden och levande för Gud i Jesus Kristus. Ett sånt perspektiv, en sån livsinställning, det leder till dramatiska förändringar i ens liv. Ja, det leder till ett helt nytt liv. I Andra Korinthierbrevet 5:17 skriver aposteln: om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Genom detta nya perspektiv så är det möjligt att inte låta synden härska i vår dödliga kropp, så att vi lyder dess begär, så att vi alltså skulle vara slavar under den. Inte heller ska vi ställa våra lemmar i syndens tjänst som ett vapen åt orättfärdigheten. Att motstå synd på detta sätt, det är en ständig sysselsättning i den kristnes liv. Det här kan ju låta motsägelsefullt, så att det inte skulle stämma överens med det som jag nyss läste om att vara död från synden. För en död människa mottar ju inte några intryck, några impulser eller retningar av något slag utifrån. Är man död så är man död och avskärmad ifrån allt annat. Men ändå, tvärt emot vad många helgelserörelser och syndfrihetsteologer hävdar, så är det så att den kristne frestas till synd. Vårt kött finns där och drar oss emot synden. Och inte heller ska vi tro att vi någonsin lämnas i fred utav djävulen, den onde anden, som går omkring som ett rytande lejon och vill uppsluka oss. Men det är just vid de tillfällena, när vi angrips av djävulen, när vi frestas i vårt kött, när vi dras och lockas av världen, som vi ska minnas Paulus uppmaning att se på oss själva så som döda för synden. Gör vi detta, då blir genom tron, alltså till vår nya människa, så blir denna död verklighet redan här och nu. Och det är denna nya människa som lever för Gud i Kristus som dagligen ska uppstå. Och den gamla människan, köttet, det ska dagligen korsfästas och begravas. Det är, skriver Luther i Lilla katekesen, att leva i sitt dop. Och ju mer vi lär känna Kristus, desto mer blir vi till sinnes så som Kristus Jesus var. Alltså ju mer vi lär känna hans frälsningsverk, hans självutgivande kärlek, och tar den till oss, desto mer förvandlar den oss. Ju mer vi är i Jesus Kristus och han i oss, ju mer kommer hans fullkomliga kärlek att fylla våra hjärtan. Ju mer Kristuslika och självuppoffrande blir vi. Själva ser vi det inte, för vi märker bara vårt, ju närmare Gud vi kommer, alltså desto mer hans ljus lyser upp våra liv, våra hjärtan, desto mer ser vi av vår synd. Men andra människor kan se att här har någonting nytt skett. Det är för att uppmuntra oss kristna att anta vår frälsares inställning som Paulus i denna storslagna Kristushymn, Filipperbrevet 2, beskriver Kristi sinne. Kristushymnen blir för oss både till kraft och inspirationskälla. För det är genom evangeliets kraft, bara genom den, som vi kan bli nya människor. Och genom Kristi föredöme så får vi vägledning. Genom Kristi försoningsverk och exempel växer vår nya människa till, och vi blir allt mer lika Kristus i hans ödmjukhet och självuppoffring. Det är ju ett sånt sinne som Kristus själv uppmanar till när han säger: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Markus 8:34. Om nu Filipperbrevet 2, vers 6 till och med 11, är inställt i ett förmaningssammanhang där Paulus vill uppmana till ett kristet liv, så visar det sig att denna hymn genast utvidgar sig till att bli en fullskalig, på samma gång dogmatisk som poetisk, bekännelse till Kristi person och verk. Paulus beskriver i den här hymnen Kristus såsom sann Gud och sann människa, en person i två naturer, gudomlig och mänsklig. Och han beskriver Kristus i dennes två tillstånd, i härlighetens tillstånd, i förnedringens tillstånd, och så i upphöjelsen då, sen när han återtar sitt härlighetstillstånd. Och nu ska vi titta närmare på den här Kristushymnen genom att studera vers för vers. I vers 6 står det: fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte. Den här versen och även de följande har under de senaste 150 åren eller så varit föremål för ingående diskussion och djup oenighet bland bibelforskare och teologer. Vad frågan gäller just angående den här versen, vers 6, det är huruvida den syftar på Jesu jordiska liv, alltså hans verksamhet här på jorden under 33 år för ungefär 2000 år sedan, eller om den här versen syftar på hans preexistenta tillvaro hos Gud före världens skapelse. Menas att Jesus under sin verksamhetstid här på jorden var Gud till sin natur, alltså fullt ut, att han var till i Guds gestalt? Eller är vers 6 en utsaga om att Guds son före sin inkarnation, före sitt människoblivande, var Gud? Luther och de övriga lutherska fäderna räknade samstämmigt med att vers 6 syftar på Jesu jordiska verksamhet. Guds son antog vid inkarnationen den mänskliga naturen utan att avlägga sig den gudomliga. Han blev då gudamänniskan Jesus Kristus, sann 100% Gud och samtidigt sann 100% människa. Och sedan denna förening skett i avelsen så har de båda naturerna, gudomlig och mänsklig natur, för alltid samman i Kristi person. Har Luther och de andra lutherska fäderna rätt, så innebär ju det att det var Gud själv som för ungefär 2000 år sedan vandrade omkring här på vår jord. Det var den allsmäktige själv som låg i Marias famn. Han som bär genom sin allmakt hela universum i sin hand, lät sig bäras som ett litet spädbarn i sin moders famn. Det här är ju oerhört svårt att få in i medvetandet. Tänk att det eviga ordet, det som allting som finns till har blivit skapat genom, blev människa. Med sin mun talade med andra människor. Med sina välsignande händer rörde vi dem, botade dem, och med sina fötter vandrade på Galileens och Judeens vägar. Ja, vem kan egentligen förstå något mer än en liten bråkdel av detta? Luther skriver i kyrkans babyloniska fångenskap: man kan med sanning säga, denna människa, och då åsyftar han Jesus, denna människa är Gud. Denne Gud är människa. Även om filosofin icke fattar detta, så fattar tron det. Även om bara tron och inte förnuftet kan fatta sådana väldiga djupa hemligheter, så är det uppbyggligt verkligen att tänka på och genom tron skåda hur Kristus förenat gudomlig och mänsklig natur i sin person. Luthers nära vän och medarbetare Philip Melanchthon sa att när han väl kom till himmelen, då skulle hans sysselsättning vara att fördjupa sig i läran om Kristi två naturer och deras inbördes förhållande. Det var något som han verkligen längtade efter att få tränga djupare in i. För det är ett mysterium som vi inte alls kan förstå här på jorden. Men i förklaringens tillstånd, då var det det han längtade efter att verkligen fördjupa sig i. Vår lutherska bekännelse skriver om denna svårbegripliga lära: Kristus är och förbliver i all evighet Gud och människa i en oupplöslig person, vilket näst efter den heliga treenigheten är det högsta mysterium så som aposteln betygar. Härpå har vår enda tröst, vårt liv och salighet sin grund. I modern bibelforskning vill man istället för att låta vers 6 syfta på gudamänniskan Jesus Kristus under hans jordiska verksamhetsperiod hänföra den till Guds sons eviga förut tillvaro, att han i denna var Gud, att han var till i Guds gestalt. Detta faktum att Guds son, en person i den heliga treenigheten, av evighet ägt gudomlig natur, vill vi naturligtvis inte förneka. Men i modern bibelforskning tolkas vers 6 på detta sätt, därför att man vill komma runt det faktum att Guds son även under sin jordiska verksamhet var Gud fullt ut. Och vi ska se detta tydligare i utläggningen av vers 7 sen. Att Jesus inte vakade över sin ställning som Gud, att han inte ville använda den för egna syften som att vinna beundran och ära, ligger i orden räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte. Under antiken visade segrande generaler gärna upp sina skalper. Efter vunna slag förde de i triumftåg krigsfångar och beslagtagna skatter under folkets jubel. Man reste minnesmärken och statyer för att manifestera sin betydelse. Men Jesus prålade inte med sin härlighet och propsade på att äras. Jesus var mycket väl medveten om att han ägde det gudomliga majestätets makt fullt ut även under sin jordiska tjänst. Men han ville inte visa upp den för att vinna framgång. Fastän han till sin natur var Gud, uppenbarade han sig inte som sådan för att förhärliga sig själv. Det uppdrag som han fått av sin fader, det var inte förenligt med ett sådant själviskt användande av sina gudomliga förmågor. I vers 7 står det: utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Denna vers är den som särskilt hamnat i fokus när det gäller förståelsen av denna Kristushymn. Vad innebär det egentligen att Kristus utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa? I modern teologi, om man nu överhuvudtaget vill kännas vid någon inkarnation, så omfattar man vanligtvis den så kallade kenosis-teorin. Ordet kenosis kommer av att Guds son utblottade sig, eller tömde sig, som kenosis ordagrant betyder, då han blev människa. Jesus, eller Guds son, tömde sig. Och då menar man med att detta innebär att när Jesus föddes, när Guds son kom till jorden, så hade han inte några gudomliga egenskaper överhuvudtaget. Han hade dessförinnan han blev människa tömt sig på sin gudomliga natur. Det finns flera skäl som gör en sån bibelutläggning mindre trolig. Nu tillåter inte utrymmet här att jag går in på detta, men jag ska ändå nämna något om vilka motiv som ligger bakom att man vill hävda en sån förståelse. För det första så har man tänkt sig att det är en omöjlighet att den sanna, då i betydelsen den verkliga människan Jesus Kristus, han som vandrade omkring här på jorden, samtidigt var sann, verklig Gud. Man har förnekat möjligheten att Gud och människa tillsammans kan bilda ett jag eller en person utan att den mänskliga naturen därvid helt och hållet undanträngs, liksom uppslukas i den gudomliga naturen. Vi läser ju till exempel i Lukas 2:40 att det förekom hos Jesus, hos barnet Jesus i detta fall, en verklig tillväxt i kraft och vishet. Om han redan under sin barndom var Gud, då menar man, kan ju ett sånt växande inte ha varit möjligt. Var han verkligen Gud, kan hans mänsklighet bara varit skenbar. Men, lyder resonemanget, att Jesus verkligen hade begränsad kunskap, både som barn och som vuxen, vilket flera bibelställen ger vid handen, det visar att han inte var Gud under sina dagar på jorden. Guds son hade, som jag sa, menar man, vid inkarnationen tömt sig på sin gudomliga natur. Om det här resonemanget kan man för det första till en början säga att det låter ju förnuftigt. Men det förutsätter den tysta premissen att fakta måste vara tänkbara eller begripliga. Men så är det ju inte. Det finns mängder av fakta som vi inte kan förstå eller förklara. Igår kväll ställdes vi inför nattvardens mysterium till exempel. Det kan vi inte förklara. Det finns många sådana exempel, inte minst på det andliga området. Om skriften lär att Kristus var sann Gud och sann människa också under sin verksamhetstid här på jorden, så håller vi det för sant, även om vi inte kan förklara det. Vi har ingen skyldighet att rationellt förklara allt vi tror på. Faktum är att skriften själv fastslår Kristi person som ett mysterium. En hemlighet. Paulus skriver i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 16. Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet. Och vad är det då som är hemligheten? Jo, det är Jesu person. Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Dessutom lär ju skriften otvetydigt att den uppståndne Kristus är allsmäktig. Matteus 28, vers 18-20. Att han är allvetande, Johannes 21, 17. Och att han är allestädes närvarande, Efesierbrevet 4, 10. Om nu kenosis-teorins förespråkare erkänner att dessa gudomliga egenskaper kan förenas med sann mänsklighet i himmelen, för Kristus är ju nu uppstånden och himlafaren, vad har de då för orsak att tro att de skulle vara oförenliga på jorden? För det andra så är kenosis-teorins, den är så attraktiv inom modern teologi därför att den förklarar förmenta felaktigheter och motsägelser i skriften. År 1889 framlade den berömde anglikanske biskopen och internationellt inflytelserike Charles Gore kenosis-teorin. Vid den här tiden så hade ju bibelkritiken slagit igenom på bred front även på de teologiska fakulteterna. Bibelkritiken hävdar ju som bekant att skriften bara är en mänsklig produkt som innehåller människors tankar om Gud. Och som allt annat mänskligt är skriften behäftad med ofullkomligheter, missförstånd och felaktigheter. Darwinismen, utvecklingsläran, som ju vräker över ända den bibliska skapelsetron och skildring av urhistorien, hade ju börjat accepteras också inom teologiska och kyrkliga kretsar. Och med kenosis-teorin kunde sådana nya naturvetenskapliga teorier förenas med kristen tro. Det är ju ett allmänt känt faktum vilken bibelsyn Jesus hade. Jesus menade att Bibelns bud är Guds egna bud. Markus 7, vers 9 och framåt. Han menade att Gud talar direkt i skriften. Matteus 22, vers 31 och 32. Och han menar att de mänskliga författarna till Bibeln har skrivit genom den helige ande. Markus 12, vers 35 och 36. Och så menar Jesus att Guds ord äger evig giltighet. Guds ord, säger Jesus, är till och med mer beständigt och fast än himmel och jord. Alltså hela det väldiga universum vi lever i. Det är inga småsaker, galaxer, vintergator, allting. Det ska förgås, brinna upp allting. Och då enda som kommer bestå då, det är Guds ord. Om nu Jesus under det att han vandrade här på jorden ägde den gudomliga egenskapen av att vara allvetande, då måste ju det betyda att Jesus också hade rätt i sin uppfattning angående Bibelns karaktär, tillkomst, auktoritet och därmed tillförlitlighet. Men, menar nu anhängarna av kenosis-teorin, Guds son hade vid inkarnationen tömt sig på sin gudomliga natur och de därtill hörande egenskaperna. Jesus var därför beträffande kunskap ett barn av sin tid och trodde som alla andra judar felaktigt att Bibeln var Guds ord. Han delade sin samtids bristfälliga syn på till exempel skapelsen och andra naturvetenskapliga och historiska frågor. Han accepterade den samtida judendomens uppfattningar om historiska förhållanden, fullständigt ovetande om hur felaktiga de var. Därför trodde Jesus också att Moseböckerna var skrivna av Mose och betraktade Gamla testamentet som gudomligt inspirerat och ofelbart. Kenosis-teorin gör alltså att vi inte behöver vara bundna vid Jesu bibelsyn, eftersom den bara var ett uttryck för hans bristfälliga mänskliga uppfattningar. Och då kan också till exempel utvecklingsläran accepteras. Biskop Charles Gore menade ändå, liksom många gör idag, att Jesus behöll gudomlig ofelbarhet när det gällde moraliska och religiösa frågor, men inte på de andra områdena. Men kenosis-teorin håller inte. Textsammanhanget visar snarare att det är Jesu gudomliga ära och värdighet som han tömt sig på. Där i består hans utblottelse. Guds son behöll sin gudomlighet och de där tillhörande egenskaperna under hela sin verksamhetsperiod här på jorden. Men han lät för det mesta dem vara vilande. Han avstod från bruket av dem. Det är det som menas med att han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Fast den ägande gudomens natur, makt och ära, framträdde han inte öppet med det för egen vinnings skull. Det var bara vid vissa särskilda tillfällen som han lät sin gudomlighet komma till uttryck. Vi kan här tänka på hans förhärligande på förklaringsberget, på hans underverk, brödundren, botande av sjuka och till och med uppväckande av döda och så vidare. Men när hans verksamhet här på jorden, det som i Bibeln kallas hans kötts dagar, när de började närma sig sitt slut, då bad han till sin himmelske fader: Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Och innan vi kommer till hans förhärligande så ska vi först betrakta vers 8 där Kristi förnedring djupare, där den fördjupas. Det står: ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Att Kristus ödmjukade sig, det innebar alltså att han avstod från att hävda sin höga ställning i sin härlighet och istället förnedrade sig, intog en lägre ställning än han förtjänade. Men var i, närmare bestämt, bestod egentligen Kristi förnedring? Ja, kenosis teorins företrädare likställer Kristi förnedringstillstånd med hans människoblivande. Men det är felaktigt. Att Kristi människoblivande som sådant skulle innebära en förnedring stämmer inte. Det är inget förnedrande i att vara människa. Att vara människa är naturligtvis inte detsamma som att vara Gud. Men enligt biblisk kristologi, läran om Kristus, blev inte Guds son människa istället för Gud i inkarnationen, utan Gud plus människa. Skulle själva människoidentiteten som sådan vara förnedrande, då skulle ju Jesus fortfarande vara förnedrad, där han sitter på allmaktens tron i strålande härlighet med sin människonatur som han inte la av sig vid himmelsfärden. Det är ju vår broder Jesus, en människa, som sitter på allmaktens tron och styr hela tillvaron genom sin allmakt. Nu är det visserligen så att Kristi förnedring tidsligt inträffade samtidigt som hans människoblivande. Men dessa båda ting ska man för den skull inte likställa, utan tvärtom åtskilja på det sakliga planet. Nej, förnedrandet innebar att Jesus föddes av en fattig mor i ett stall, inte i kungapalats. Att han var flykting som barn, att han sen fick leva under yttre torftighet och så småningom fick utstå den värsta förnedring som någonsin ägt rum, korsfästelsen på Golgata. Och att han under allt detta inte gjorde bruk av sina gudomliga egenskaper, som genast, när som helst, i vilket ögonblick han önskade, hade kunnat rädda honom ur förnedrandet och lidandet. I Getsemane hade Jesus, om han så önskat, kunnat utnyttja sin höga ställning och genast sänt efter 12 legioner, 72 000 änglar, för att undsätta honom när soldaterna kom för att gripa honom. Han hade ännu på korset möjlighet att använda sin makt för att stiga ner från det och tas ur sitt lidande. Så som de hånande människorna runt korset menade att han inte kunde. Det var inte spikarna som höll Jesus kvar på korset, utan det var hans oändliga självutgivande kärlek till oss. Det var den som höll honom kvar på korset. Att Kristus var lydig, det innebär för det första att han aktivt fullgjorde vad lagen krävde. Genom att i sin görande lydnad leva helt i överensstämmelse med dess bud. I såväl tankar, ord som gärningar. Lydnaden innebär också att han passivt utstod lagens straff för synden, då han i sin lidande lydnad dog för oss på korset. Han var lydig ända till döden, döden på korset, läser vi i vår vers. Vad innebar egentligen korset för Jesus? Ja, det har vi fått predikat för oss här på förmiddagsgudstjänsten. Och som Ingmar där sa, så var det i och för sig ett mycket svårt kroppslidande vår frälsare fick genomgå. Att spikas upp på ett kors, det är ett utstuderat, fruktansvärt sätt att tortera en människa till döds genom. Och det skulle ju gå till på det sättet. För i Jesaja 53:8 så läser vi: genom våld och dom blev han borttagen. Men som vi också hörde i förmiddags, kroppslidandet var ju inte allt. Det var inte ens det huvudsakliga i hans lidande. Utan det verkliga lidandet bestod ju i någonting mycket värre än så. Och det var detta andra och värre som var anledningen till hans svåra stund i Getsemane. Det var sorg och ängslan som fyllde honom där. Hans själ var bedrövad till döds. Han bad till och med till sin fader i himmelen att om det var möjligt på något sätt, så ville han slippa de lidanden som väntade. Han var rädd i denna stund. Han var ohyggligt rädd. Luther skriver att det har aldrig funnits någon människa som har varit så rädd som Jesus var i den stunden. Och det här är ju egentligen märkligt. Hur kan det komma sig att till exempel hedningen Sokrates, som ju också dömdes till döden, heroiskt kunde tömma giftbägaren, när Jesus, den fullkomlige hjälten, gudamänniskan, inte visade samma mod? Förklaringen ligger inte i att Sokrates undslapp tortyr. Andra människor har utstått tortyr, och ändå, och då särskilt när det gäller kristna, så har de kunnat behålla sin trosvisshet och sitt mod in i döden. Tänk på Stefanus till exempel, som stenades till döds. Hur han med Guds hjälp kunde visa ett sånt stort mod och förlåtande kärlek till sina bödlar i döden. Och det verkar sen utifrån kyrkohistorien som att många av de kristna martyrerna har gått sitt öde till mötes med lätthet, ja, till och med tacksamhet. Ja, svaret på frågan varför Jesus var så rädd är istället att Gud la hela tyngden av människans samlade syndaskuld på hans axlar. Han framstod inför Fadern som den enda mänskliga syndaren. Han ansågs av Fadern vara den som bedrivit alla de otaliga och hemska synder som begåtts eller kommer att begås på denna jord. Han räknades också som den som begått alla de synder som du har gjort dig skyldig till. Det allra hemskaste som du har gjort, det som du inte ens vill att någon annan människa ska känna till, som du skäms så mycket över, och alla andra dina synder, de samlades i den stunden på honom. Och det står i andra Korintierbrevet att Jesus blev gjord till synd, till ett med synden. Och där synden är, där är ju också Guds straff. Eftersom synderna var så många och grova att Jesus till och med var gjord till synd, så var Guds vrede över honom total. Ja, skriften säger att Jesus var förbannad. Synden skiljer nämligen människan från Gud. Och Jesus, som tidigare levt i total öppenhet och gemenskap med sin fader, han ropar, som vi hörde, från korset, efter det att synden lagts på honom, i ångest med hög röst: min Gud, varför har du övergivit mig? Bandet till fadern var kapat. Fadern hade vänt bort sitt ansikte från Jesus. Och det var detta, hans andliga lidande, Guds övergivenheten, evighetens allra hemskaste kval, som var det tyngsta att bära för Jesus. Ingen utav oss, ingen människa överhuvudtaget, kommer någonsin att ens aningsvis förmå att fatta det fruktansvärda lidande som Jesus gick in under. Eftersom Guds son inte avlade sig sin gudomliga natur vid människoblivandet, och Kristi gudomliga och mänskliga naturs egenskaper genom föreningen i Kristi person står i gemenskap med varandra på det sättet att det som annars bara kan sägas om den mänskliga naturen, till exempel att den kan lida och dö, Guds natur är ju oföränderlig. Gud kan egentligen inte lida eller dö. Men genom föreningen i Kristus så kan det sägas också om Kristi gudomliga natur att den led och dog. Det för mänsklig tanke alldeles svindlande och ofattbara uppstår att Gud har dött. I en luthersk psalm, Luthersk psalmbok 733, står det helt riktigt: o sorg och nöd, se, Gud är död. Ingenting mindre än Guds offerdöd behövdes för att den omätliga skulden vi genom vår synd dragit över oss skulle kunna betalas. Luther skriver i om en kristen människas frihet: han gjorde allt sammans för vår skull, för att tjäna oss, och för att allt vad han i denna tjänare gestalt verkade skulle bli vår egendom. I vers 9 får vi så höra om Kristi upphöjelse. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Så som gudamänniska ödmjukade Kristus sig frivilligt för oss och vår frälsning. Men hans förnedring varade inte för evigt. Den var bara tillfällig. Och när det syfte hade uppnåtts upphörde för alltid hans förnedring. När hans frälsningsverk var över upphöjde Gud honom över allting. I sitt förnedringstillstånd hade Kristus dolt sin härlighet under tjänarekåpa genom att avstå från det fulla och ständiga bruket av sina krafter. Men nu, på tredje dagen uppstånden från de döda, kastas tjänarekåpan och Kristus framträder fullt ut i förhärligad gestalt som gudamänniskan. Den första fasen i denna upphöjelse, som man kan läsa om i 2 Petrus 3, vers 19-20, var att Kristus, levande jord med kropp och själ, nedsteg i helvetet och predikade sin seger över alla osaliga där. Det här var inte, som många tror, en evangeliepredikan med syfte att ge en ny möjlighet för de olydiga att omvända sig. Omvändelse efter döden är omöjlig. Jesu nedstigande till helvetet var istället en proklamation av hans seger. Nu fick alla som inte trott på Gud, alla de människor som förkastat Guds frälsning då den gamla världen gick under genom syndafloden, se honom som är Guds frälsning, Jesus Kristus. Nästa fas i Kristi upphöjelse var att himmelens portar öppnades för att motta honom. 40 dagar efter hans uppståndelse skedde hans himmelsfärd. Koras söner fick profetiskt se detta och sjunger därom i Psaltaren 47, vers 6. Gud har farit upp under jubel, Herren under basuners ljud. Efter det att Kristus dött på korset för världens synder och uppstått från de döda har han, enligt denna saltarvers, lyft sig från jorden och farit i en härlig triumf till himmelen som en segerfurste, intagit himmelen som dess herre. Han har satt sig på tronen där och nu äger han all makt. Han regerar och uppbygger den troende kyrkan här på jorden genom att ge den helig ande. Gud har farit upp under jubel. Ja, man kan verkligen föreställa sig vilket jubel det blev bland Guds änglar när Guds son återvände till sin forna härlighet efter fullbordat frälsningsverk här på jorden. Och tänk också vilken glädje för Fadern och för den helige ande. Psaltaren 47 uppmanar också alla människor att jubla och lovsjunga Guds son. Alla trogna bör fröjdas, glädjas, jubla och sjunga eftersom Jesu Kristi himmelsfärd är majestätisk, eftersom han intagit tronen och därmed äger namnet över alla namn. Hans himmelsfärd är segerrik eftersom han nedslagit synd, död, djävul, helvete och världen. Och den är trösterik eftersom han säger att han farit upp till sin fader och vår fader, sin Gud och vår Gud. Och att han gått till sin faders hus för att bereda plats åt oss. De två sista verserna, vers 10 och 11, handlar om Kristi återkomst kan man säga. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Alla människor uppmanas att hylla Jesus Kristus. Tyvärr vet vi att det bara är en minoritet som gör det. Det ser idag ut som att vi lever i den allra sista tiden. Som enligt Jesus ska vara så som Noas tid var. Alldeles före syndafloden. Det kommer alltså väldigt få människor som håller sig till Jesus och tror på honom vid hans återkomst. Men när Jesus kommer tillbaka i sin härlighet, inte i tjänareskepnad, så som under hans kötts dagar här på jorden. Den dagen tvingas alla, Gud Fadern till ära, att erkänna att Jesus Kristus är Herren. Att han är JHWH, Jahve, Israels och hela världens Gud. Alla måste bekänna det. I himlen och på jorden och under jorden. Alltså alla änglar och hädangångna kristna som är i himlen. Och för det andra alla människor, både de gudfruktiga och de ogudaktiga, som lever här på jorden när han kommer tillbaka. Och för det tredje också alla människor och de onda andarna som är under jorden i helvetet. Frågan är på vilket sätt och i vilken anda alla de skapade varelserna kommer att bekänna att Jesus Kristus är JHWH. Kommer det att vara i jubel över att Jesus är den gode frälsaren? Eller kommer det att vara i yttersta ångest och förskräckelse? Så som fiender som mot sin vilja tvingas att böja knä inför sin besegrare. Ja, det beror på hur vi här och nu förhåller oss till Jesus. För den dagen då han kommer tillbaka är det för sent för omvändelse. De trogna kommer den dagen genom Guds oförskyllda nåd att välkomnas in i himmelen. Medan de otrogna får sitt välförtjänta straff och kastas i helvetet. Som inledningsvis påpekades är denna Kristushymn insatt i ett förmaningssammanhang. Kristi frälsningsgärning är naturligtvis unik. Ingen utav oss kan försona synder. Ingen av oss kan frälsa någon annan människa. Ändå lyfter Paulus fram denna Kristushymn för att föra sina läsare i en viss etisk riktning. Var så till sinnes som Kristus Jesus var, skriver han ju i vers 5. Martin Luther ger en mycket fin utläggning av vad detta innebär i sin bok Om en kristen människas frihet. Luther kopplar det som vi har fått genom tron samman med vad vi ska göra vår nästa. Genom tron, säger Luther, äger den kristne allt. Han är iklädd Kristi egen rättfärdighet. Ingenting återstår att göra för att vinna frälsning. Ändå ska den kristne genom goda gärningar tjäna sin nästa. Han ska utge sig själv så som Kristus gjorde. Och som avslutning så ska jag läsa ett citat ifrån Om en kristen människas frihet. Så bör också en kristen, liksom hans huvud Kristus, då han genom sin tro äger fullhet och mättnad, vara nöjd med denna gudomliga gestalt som han får genom tron. Och fastän en kristen alltså är fri från alla gärningar, bör han ändå i sin frihet åter utblotta sig. Anta en tjänares gestalt, bli lik människor och i det yttre som en människa tjäna, hjälpa och på allt sätt handla med sin nästa. Så som han ser att Gud har handlat och handlar med honom genom Kristus. Och detta allt för intet, utan hänsyn till något annat än att det behagar Gud väl. Och då bör han tänka så: mig ovärdiga och fördömda stackars människa har min Gud i Kristus, utan all min förtjänst av ren och oförtjänt barmhärtighet, gett rättfärdighetens och frälsningens alla rikedomar, så att jag nu inte alls mer behöver något annat än tron, som litar på att det förhåller sig så. Varför skulle jag då inte mot en sån fader som har överhopat mig med sina oskattbara rikedomar, fritt och glatt av hela mitt hjärta och av egen vilja, göra allt som jag vet är välbehagligt och gott inför honom? Jag vill därför ge mig som en Kristus åt min nästa, på samma sätt som Kristus har gett ut sig själv för mig. Och jag vill inte göra något annat i mitt liv än vad jag ser är nödvändigt, nyttigt och till frälsning för min nästa. Jag har ju nog och övernog av allt gott i Kristus. Luther hävdar alltså att vi ska vara en Kristus för vår nästa. Är Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan, tjänar man alltså också de otacksamma, de som föraktar den. Så gjorde Kristus. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga. Amen.